Den här, håll upp händerna och hooka.
Oh my god. Hur kan du få slå den där uppekanten, Alexander Gustafsson?
Det här är jag! Och där är det! Här är det! Alexander Gustafsson avslutar slaget till tjejen i tredje ronden!
Ja! Välkomna till Sveriges bästa MMA-podd med Paul Edvaje.
Och Seb Sebba.
Nu ska det snackas massa MMA ännu en gång.
För det har hänt. And A.
Ja, det har hänt så otroligt mycket på MMA-scenen, inte bara UFC-scenen. Nej. Utan den svenska MMA-scenen och även amatör-MMA-världselitsscenen.
Yay!
Ska vi börja med, för du hade ju lite koll här på amatör...
Ett stort grattis till två nya världsmästare. Ja. Tycker jag, och vi ska era ut de här till Behzad Mahmoudi och Bianca Antman, som nu kan titulera sig World Champions i MMA.
Ja, stort grattis.
Yes.
Väldigt fint att ni bär den svenska fanan högt på amatör-MMA-scenen.
Yes.
Och det här är något som jag har lyft väldigt, väldigt mycket under mina kommenteringar. Just möjligheten som finns idag för fighters att kunna gå så pass mycket amatör-MMA-matcher.
Yes.
Ja, det är ju bara som när du höll på till exempel. Fanns ordet amatör-MMA?
Nej, det fanns shoot fighting.
Vad är skillnaden på shootfighting och amatör-MMA?
Då var det ju typ, du fick inga slag på backen. Utan du fick stående, inga knä mot huvudet, tjockare handskar. Och sen var det bara grappling när du väl var på backen. Och det var shootfighting då. Men sen har de ju ändrat de där reglerna. Så jag har faktiskt ingen koll på hur de ser ut i dagsläget. Men det fanns ingen amatörscen alls som det ser ut nu.
Är det grymt? Jag gillar verkligen utvecklingen och det känns som att det är en sån här sak som också gör att MMA till slut börjar hamna mer och mer liksom i finrummet. Att man kan jobba med det på det här sättet. Och speciellt att vi är så jävla grymma.
Det blir en idrott på riktigt. Om man
verkligen.
Säger och folk ser att det finns möjligheter att tävla. Och vadå? Slutmålet är väl att få in det på OS?
Ja, det blir det i alla fall.
Jag hoppas det. Vore kul.
Ja.
Men frågan är om det bara är amatörer då, eller hur de löser det. För alla kommer vilja ha ett olympiskt guld, vet.
Ja, det skulle nog behövas göras lite på ett annat sätt då, tror jag.
Vi får väl se.
Men sen är det väl inte, alltså om vi ser till exempel på boxning, så är väl inte ett OS-guld i boxning speciellt högt värderat, va, eller?
Jo, det är det ju.
Är det det?
Ja, alltså det är
ändå... Men om vi ser det ju
så här, but you want that money, det är det.
Skulle Mike Tyson skulle väl inte gå i en OS-boxningsmatch. Alltså nej, det är lite det jag är ute efter.
Men det är väl en accomplishment då.
Det,
är,
såklart.
Exakt.
Men om vi tänker till exempel så här, tar du ett brottnings-OS-guld och hamnar i UFC, då är du en olympisk brottare, för det finns otroligt mycket prestige. Men jag tror att om du kommer med ett olympisk boxningsguld, så det smäller kanske inte exakt lika högt.
Jo då, då blir oftast champsen när de kommer till proffsvärlden. Det vill bara se, jag tror de flesta champsen idag till och med har varit OS-medaljörer.
Ja, jag tänkte lite att det var som fotboll. Typ hockey är ju världens prestige att vinna OS-guld. Ja. Fotbolls OS-guld,
Nej. Boxningen då, det är det boxa.
Det är så.
Det är boxa, yes. Ja. Det väger tungt, det väger tungt. Ja,
Canelo har 4 OS-guld, va?
Ja, 5 OS-guld. Ginger power.
Ja, precis. Men grymt, återigen,
yes.
Stort grattis till alla svenska amatörer med fighters.
Yes.
Som er, alltså alla som även varken tog sig till eller inte. Och även ni som har varit där och presterat. Så alltså det är hatten av.
Grattis.
Ska en stor eloge för det jobbet som ni gör och hur ni för fram svensk amatör MMA.
Yes.
Snyggt jobbat.
Mycket bra.
Det här gillar vi, mer sånt här.
Yes.
Får vi se hur det går nästa år. Och det är väl EM och sånt där också. Det dyker väl upp, eller kör de varannat då? Nej, det är varje år va?
I don't know, jag tror det.
Lite,
jag tror det är varje år. Det verkar
som det också.
Men kul, nu får vi se vad det här är. Jag känner ju Bianca, så vore kul, jag liksom följt henne från hennes thai-boxningsdagar. Och kul att hon har sadlat om och blivit a world champ i MMA. Så det är väl bara, vet inte om hon vill gå proffs eller hur det ser ut, men det skulle vara väldigt, väldigt underhållande att se henne steppa upp och köra proffs nu.
Ja,
efter
absolut.
Det här VM-titeln.
Tiden lär komma.
Yes.
Det skulle inte förvåna mig alls. Jag vill lyfta en till person som också åkte till ja, men typ Mellanöstern, eller som också åkte åt Mellanöstern hållet, Guram Kutateladze, yes, som åkte dit för att fighta sig i Brave. Och han mötte då Felipe Silva, som är UFC-veteran, får man säga, tidigare UFC-fighter. Det var en match som var över ganska snabbt. Det var en liten storm där utav Felipe Silva, och yes, Guram blir prickad, men Guram prickar ännu bättre och han skickar ner en sövande Felipe Silva på marken och vinner via knockout. Yes. Cirka 46 tror jag det var in i första ronden.
Riktigt, riktigt grymt. Ja. Guram är en häst och det är kul att det går bra för han. Och nu vet jag att jag känner ju champion i Brave, Predator Clayton, och han lägger ut på sin Instagram här att han välkomnar Guram i titelfight nu, och det tycker jag blir en grym match och må bäste vann vinna där, då jag tycker om båda killarna så grymt.
Spännande. Yes. Ja, men Guram är grym. Han har varit med i min egen podd också, Öppet sinne, vilket jag tycker att ni kan lätt ta och lyssna in om ni vill lära känna Guram bättre. En fantastisk fighter och människa. Så scrolla ner bland mina avsnitt i Öppet sinne, så kan ni lyssna på Guram när han delar med sig om sitt liv och hans egen resa inom både livet och MMA. Så återigen, Guram, grymt jobbat. Riktigt snyggt. Kul och, att se att du plockar vinsten och nu hoppas på en titelmatch.
Nu hoppas vi att du får gå om tittarna, vilket jag tror kommer bli också.
Ja. Ja, vi behöver det där Brave-bältet till Sverige.
Ja, det är snyggt det också, det bältet. Ja. De har ju till bälte, har jag sett. Det här som är i guld. Som turneringsbältet har de ju. Något specialbälte i guld, världens dyraste bälte. Men du måste vinna 3 turneringar för att få behålla det.
Ja, okay.
Så du får inte behålla det om du bara vinner en gång. Men sen har de ju de vanliga titelbältena i sin organisation också.
Jag tror Cage Warriors har samma sak. Inte ett svindyrt bälte, men konceptet är att du måste vinna det 3 gånger för att få behålla det. Och det kan jag på något sätt förstå. För de
försvarar
det. De tävlar rätt frekvent där, och det är väl titelmatcher bara varannan. Och folk går en match och vinner ett bälte, så du behöver nog gå dina antal matcher för att plocka bältet. Yes. Du, ska vi gå in på lite UFC?
Ja, let's do it.
De var ju då i Brasilien.
Yes.
Det var en gala där.
Exakt så. Stor suck. Jag satt ju uppe också. Jag ångrade mig.
Ja, alltså. Det här är nog fan årets sämsta gala. Tyvärr.
Jag håller med, 100%. Ja. Vi måste ändå ge en eloge till Dobranks som räddade hela.
Han räddade hela eventet. Hela grejen. Alltså 100%. Alltså så här, han gjorde en magisk prestation. Nu säger jag, det här är galan överlag. Jag säger inte att varje fight var dålig. Men huvudkortet levererade inte.
Inte alls.
Alltså verkligen inte alls. Dobranks lyfte, och när det hände tänkte jag, nu vänder det här kortet och nu kommer vi få, de sista 3 matcherna kommer vara fireworks alltså. Men det var Dobranks som bjöd på fire. Yes. Han bjöd på en sån här intensiv raket som bara har en explosion. Så bup!
Ja.
Och sen var det så här, nu gör det slut. Det blir inte mer.
Nu är det januari, när du är tillbaka.
Exakt. Det är måndag redan imorgon. Gå och jobba.
Exakt.
Men jättetråkigt. Men alltså shit, Dobranks. Jag lyfte ju lite det också, att han hade ju, han var ju inte jättenöjd med att han hade fått Jared Gordon som motståndare. Gordon orankad. Och man förstår ju varför. När matchen väl var igång så var det så här, ja, det ordet, eller meningen, there's level to this shit, det visade han att det verkligen var.
Och det är kul också för, jag kallar honom för Charles. Han har ju ändå varit med ett tag, och det känns ändå att han har blivit bättre nu än vad han har varit förut. För han var ju jättebra, och sen fick han liksom chansen att möta de som var där topp 5. Och då gick det inte så bra för han. Och så har han nu grindat ihop här igen och ligger på en 6 fight win streak, va, tror jag.
Ja, jag tror att alla är avslut också.
Ja, precis. Och det kan,
eller om det blev 7 nu till och med.
Ja, så jag förstår att liksom, det vore kul att se han, den här nya versionen som är mer utvecklad på strikingen, och liksom grapplingen har ju också bara fortsatt bli bättre för han. Så det vore kul att se han testa sina skills mot dem som är på toppen nu. Och det tycker jag han har gjort sig förtjänt av. Och jag vet att han har ropat ut Conor McGregor och Khabib, och han vill ha allihopa där. Men det är det enda sättet. Liksom. Vill du börja matcha så måste du ändå göra. Kolla ut lite, annars kommer de kanske bara fortsätta matcha dig mot folk som du känner att de tar ingenstans i karriären. Så nej, Dobranks, ge han en topp 5 nu tycker jag, så får vi se hur det går.
Du har rätt. Jag satt här och drog upp lite statistik. Hans senaste förlust var då Paul Felder. Och han lyfte också att han gärna vill möta Paul.
Blev knockad, va?
Yes, det är en TKO då, vid armbågar i 4 minuter in i rond 2. Sen mötte han Guida, avslutade honom i första. Christos Giagos, rond 2. Jim Miller, rond 1. David Tamer, 1 minut 55 sekunder in i rond 2. Nick Lenz, samma där, 2 minuter in i rond 2. Och den här matchen nu idag var det 1 minut och 26 sekunder. Sen var det en... Och Jerry Gordon, det såg ut som att han nästan blev sövd 3 gånger. Att han såhär, och så vaknade upp och så... och det här var då, som sagt, 6 stycken raka vinster på rad. Som du säger, det var lite svajigt där för han, men det här var också något vi lyfte i kommenteringen då, vilket var att, jag menar, fan, han har torskat mot Cub Swanson, Frankie Edgar, Max Holloway.
Men det är alla toppnamnen där.
Och sen är det liksom Anthony Pettis, Ricardo Lamas, när Ricardo Lamas höll på att liksom flyga upp mot en titelchans, Paul Felder. Och, men jag tror att det här är...
Det är en 3.0...
Alltså det är ju svårt att inte vara nyfiken på. Men det är en bra bit kvar till den möjligheten. Men alltså Charles Oliveira mot Khabib, man börjar få lite frågetecken runt den matchen. Alltså.
Ja, det är ju mest, det är just jitsen. Jits, att han sitter på den liksom superjitsen han gör. Och
som man säger själv, han bara, jag bryr mig inte alls om Khabib tar ner mig.
Nej, precis. Och det är väl de vi vill se mot Khabib. Liksom Tony och de här supergrapplisarna, och se hur Khabib... hanterar det.
Ja.
Med det sagt, det är inte så att vi tänker att Khabib har dålig grappling och inte kan hantera BJJ utövare, men
nej,
de kommer hota mera där Khabib känner sig starkast.
Ja, men det blir, nu vill man ju inte se liksom strikers mot Khabibs grappling. Nu vill man se grappling eller jits mot Khabib. Yes. Nu vill vi se hur han hanterar det typen av motstånd, så att vi vet hur han hanterar det andra. Det här var någonting som jag vet också att folk snedde ur, vet jag, när vi... Och det här, det roliga var att det här är kritik som även jag har sett amerikanska kommentatorer också få ibland. Jag åkte på den lite på grund av kommenteringen som vi gjorde mot Conor McGregor och Khabib, för att vi var imponerade över att Conor McGregor faktiskt ändå var bra. Att han lyckades ändå stoppa upp. Det tog tid för Khabib att komma dit han kom. Jag vet att amerikanska kommentatorerna fick det när Chris Cyborg mötte hennes sista motstånd här i UFC. Jag kommer inte ihåg vad hon heter nu, bara för det. Men den tjejen åkte på så mycket smällar och kunde ta så mycket stryk och bara fortsatte gå framåt. Och då var de skitimponerade över hennes prestation, att hon kunde ta stryk. Och då blev tittarna förbannade för att man inte hyllade istället personen som gav stryk. Men ibland när man vet att en person är så sjukt bra på en grej, då blir det otroligt spännande när någon lyckas stoppa upp det och inte bli utmanövrerad.
För det blir, man har inte förväntat sig, och man har räknat med en helt annan bild. Och exakt. Så bara, oj, han blev lite chockad.
Ja, och det är någonting som jag känner nu, att nu vill man se någon som kan, ja, men som inte känner sig oroad, att till och med kan känna att jag står gärna med Khabib, och om du vill ta ner mig, go for it. Alltså, exactly. I don't give a fuck om du gör det.
Men inte en Dobronx, utan det är Tony före.
Ja, och han är fortfarande rankad 13. Jared Gordon kommer inte ta han någonstans. Det som kan hända är ju då om det blir något annat skifte i rankingen av någon anledning. Just nu kommer jag inte på riktigt varför det skulle hända, men vi kör rankingen så att vi vet.
Yes.
Jag går från Dobronx och jag jobbar mig neråt. Här finns det ju för sig ett case, bara för det. För Gillespie är 12.
Oj, oj, oj.
Med den här vinsten, och med tanke på att Gillespie åkte på en torsk, det är inte omöjligt att det görs ett litet skifte där.
De byter plats.
Ja, nu har de inte mött varann, men det är inte en omöjlighet. Den kan mycket väl hända. Sen har vi Pettis 11. Barbosa 10, Aya Quinta 9, Lee 8, Dan Hooker 7, Paul Felder 6. Sen har vi 5, Donald Cerrone, Justin Gaethje, Conor McGregor 3, 2 Poirier, 1 Ferguson, The Champ, Khabib, Nurmagomedov. Var det några speciella namn som stack ut här som du skulle vilja se mot Oliveira? Om vi nu skippar
Jag vill se han mot alla. Det är inget speciellt namn så där. Men jag tror att han är ett hot mot alla. Just att han är så slick liksom, och han har de submission skillsen han har, och ett misstag så kapitaliserar han på det, och kan det vara över.
Jag kommer lyfta Jag känner personligen, jag är nyfiken på en rematch på Paul Felder.
Ja.
För att det finns, man kan verkligen argumentera frågan, vann verkligen Paul Felder mot Edson Barboza?
Mm.
Jag säger inte att jag är helt icke-överens med att han vann den matchen. Det var jämnt, men det tycker jag öppnar upp ett starkare argument för en rematch mot Charles Dobronx än att Paul Felder kanske ska möta.
Och det är så här, ska Charles möta Khabib Conor så måste du spöa Paul Felder.
Såklart.
Så jag tycker det är en bra matchning faktiskt.
Ja.
Och att det är en rematch. Han får i så fall chans på att redeema den förlusten.
Och möta nummer 6.
Yes.
Bra kliv upp.
Mm.
Tar han den, ja, då är han ju definitivt där.
Mm.
Nu får vi se om Khabib, han har väl sagt att han bara vill fightas 2 matcher till eller något sånt där också. Tanken är väl att han ska få sitt 30-0, va, tror jag.
Mm. Sen det är rida ut i Dagestanska bergen.
Ja. Ja,
titta på så örnarna.
Med den summan pengar han har och levernet i Dagestan så är han ju multimiljardär där borta alltså.
Yes.
Han är ju rikare än många, många rika om man nu ser till den ekonomin.
Men vad händer om det nu, mot all förmodan, hans plan inte begår som han har tänkt sig, att han skulle få en förlust? Fortsätter han då, eller är det fortfarande...
Ja, det har jag tänkt jättemycket på.
Mm.
Då kan det ju egot...
Eller accepterande bara och så här, oh ja.
Är det frågan om egot börjar spela ett spratt?
Mm.
Jag tror det handlar om lite hur han förlorar.
Mm.
Det är nog det. Alltså jag tror att här blir det skitintressant. Vi leker med tanken att han ska åka på en rå knockout.
Mm.
Tänk om han rockar ut för en Gregor Gillespie.
Mm.
Ligger och snarkar liksom längs med burhörnet och vaknar upp någon minut senare och...
Så ingen tap out.
Nej.
Tony choker.
Ja, det hade ju också varit, ja, det hade också varit skitintressant.
Maybe he taps.
Ja, det alltså så här. Khabib, med tanke på hur han har pratat om McGregor, han får inte klappa.
Nej, spelar ingen roll vad det var.
Nej, alltså det spelar ingen roll. Han får göra en Hands of Gracie och låta armen slitas liksom till Kongo. Alltså den får gå av och hamna i en annan destination eller somna. För det här McTapper-grejen han har kört, och jag fattar att han gör det. Men han får inte klappa. Alltså det är hela hans värdighet skulle upphöra att existera om han klappar.
Mm.
Så nej, det är, och jag tror att de lider lite när man går med av släktet över att kusinen klappade.
Det är stor skam.
Ja, men verkligen.
You are the shame of the family. No good.
Nej, alltså... Det kan vara så att Putin alltså ringde till kusinen. You not that. Not that.
Sätter press på henne.
Ja.
Nej, men vi vill ju se, alltså vi vill ju bara se Khabib gå match. Det är det. Det är tråkigt att det blir så sällan, men det är, vi får se och vi får väl se vad som händer.
Men jag är på din linje.
Mm.
Ferguson och Khabib, alltså det är bara den som måste hända nu. Alltså Conor McGregor rematch, nej, alltså nej. Justin Gaethje, ifall Tony Ferguson snubblar på kablar, go for it.
Exakt.
Då,
men... det där är en bra grej, för då kan ju han vara den som liksom, UFC har ju ändå gjort att en person ska vara beredd att hoppa in och
standby.
Och Tony har ju en tendens, eller just den matchen är ju cursed mellan Tony och Khabib, så allt kan ju hända. Och jag ser gärna Tony mot Justin också.
Ja,
så
det är galet. Det
spelar ingen roll, det blir en bra match.
Den tror jag däremot att Tony vinner. Jag får bara en känsla av det alltså. För där ja, men jag tror att då faller Gaethje. Men Gaethje var smart. Alltså jag får nog backa min egen tanke lite där. Gaethje visade fan tecken på ganska förhöjd fighter IQ i sin senaste match. Det var ett lugn. Han flög inte in i det här slagväxlingarna på en gång, men när han fick
men
lite...
Men jag tror ändå att Tony lockar in folk
i det. Han det kan bli.
Går ju bara rakt fram och äter allt och så här. Och liksom, han går in i sin Tony-mode och det tror jag får folk att bara slåss med en. Och det där han thrivar och njuter av det Tony och bara gör sin grej alltid.
Ja.
För han går ju liksom hakan också. Han får ju hur mycket smällar som helst och ändå lyckas han vinna och vara kvar. Det ser lite halvgrogg ut liksom och så lägger han ändå press framåt.
Det är spännande matchningar där i lättvikten.
Jag tror 2020 kan bli ett bra MMA.
Mm. Det tror jag med.
Mm.
Det är inte många event kvar.
Nej.
Alltså vi har snart rundat av ytterligare ett år. Alltså vi är 1,5 månad kvar bara.
Mm.
Knappt det, 1 månad och 10 dagar.
Mm. Så det är 2020. Mm. Sjukt.
Ja.
20 år sedan millennium.
Ja.
Vi börjar bli gamla här.
Verkligen. Och då är det så jävla sjukt att ändå var ju bara 2 bast när millenniet var.
Jag
kommer ihåg det där, för jag minns, jag kunde, alltså,
Y2K.
Ja, och inte bara det, men jag vet att det var sån, alltså jag är född 78.
Mm.
Så jag kommer ihåg att jag tänkte alltid på 2000 och var så här, år 2000.
Var det då, framtiden då?
Ja, men då var jag 22 år.
Ah.
Det var så tydligt så här, för att alla pratade om år 2000, det millennieskiftet. Mm. Jag menar, fan, redan på 80-talet började man tänka, oh, snart det är 2000 år som vi har räknat tiden. Så jag så här, fan, alltså jag är 22 år, jag kommer vara ganska gammal då. Kommer jag kunna göra de här grejerna? Det här är tanken jag kunde ha när jag typ var så 8-10 bast liksom. Ja, fan, år 2000, coolt. Då är jag 22 år, då har jag det här. Då har jag typ egna pengar. Jag kan köpa en godispåse när jag vill.
Och nu är det 2020.
Exakt.
Jag trodde allt skulle ta slut där.
Jag fyller 42, jag är gubbe.
Och vi trodde allt skulle ta slut där för 8 år sedan. Men det hände ju inget.
Nej.
Får se vad nästa grej blir där.
Ja, äh, men spännande. Vi, yes. det finns definitivt ett, alltså vi får ju säga så här, alltså att det ändå kom en liksom väldigt tråkig gala, det säger ganska mycket om hur hög kvalitet MMA-året ändå har hållit så här långt. Exakt. Alltså. Nu var ju det här ett sömnpiller, vi har hyllat Do Bronx, fantastisk match. Jag vill även ta upp den första matchen, tyckte jag var bra också. Thurman mot... så fick jag hjärnsläpp på vad hans motståndare hette. Absolut första matchen. Jag tyckte också att han hade gjort en snygg grej, för han hade sminkat sig som Joaken.
Jo.
Vilket var jävligt ballt, men jag har det här. Så 2 sekunder, håll ut folket.
Paul använder 2020-teknologin.
Exakt,
här.
Eftersom att vi inte klipper i podden så får ni allting
live.
Marcos Perez.
Perez.
Där har vi den. Marcus Perez mot Thurman, Wellington Thurman, så var det. Brassarna har en tendens att sätta efternamn som förman. Så Wellington Thurman mot Marcus Perez, och det var Wellington Thurman som vann efter 3 ronder. Alltså Wellington Thurman kan ju ta en smäll, och det får man ju säga om Marcus Perez också.
Mm, jag såg den matchen, men jag la ingen attention på den.
Nej, så. Alltså jag tyckte den var bra. Jag tyckte det var en bra match. Jag tror att hade bara inte resten av kortet varit sömnpiller, så hade man, det blev lite, den hamnade i glömska för att det var den första matchen. Den började bra. De skickade ju liksom snurrtekniker så det såg härliga till båda grabbarna. Och det intressanta med Wellington Thurman är att det är en ung, han är väldigt ung, så det ska bli spännande att se också hur han utvecklas. Han är bara 23 år gammal, presterade bra mot Perez som är 30-31 tror jag. Så det var en grym match. Andra matchen, André Moniz och Antonio Arroyo. När jag presenterade dem så att ingen av de här två har någonsin förlorat via domslut. Nu var det en person som åkte på sin första domslutsförlust. Men det känns lite som att de drog på lite storm liksom i första 4 minuterna. Sen var matchen typ över, känns det som. Sen gick båda in i någon form av slow motion mode, och det blev en ganska tråkig fight. Men nu går vi in då på co-main.
Yes.
Hoa mot Paul Craig. Lite som jag har lyft både här i podden, vi surrade ju om det också, men det är det här, man vet inte vilken Hoa man får. Alltså är det liksom, nu ska jag gå i pension Hoa, eller är det liksom The Shogun från Pride-eran som kommer komma in och slakta? Det han visade upp här idag i alla fall var att Paul Craig kan inte slå lika hårt som Anthony Smith. Nej. För han kunde ta smällarna, men han var ju otroligt bucklig.
Alltså han såg bara slö ut, och det såg ut som att han hade kört ett 2 timmars gympass precis innan matchen. Liksom. Allt var... det var deppigt att se liksom. Jag tycker så här, ska Shogun fortsätta fightas, dra till Rising, kör TRT, kör den Shogun, för den här Shogun, det är depp. Och jag liksom gick och väntade bara på så här, nej, snart blir jag knockad, snart kommer knocken. Ja, som tur var hände ju inte det, men det är inget kul att se Shogun så här liksom. Han är en, säger man, det här är, ger ingen glans från sitt forna jag, och han ser väldigt, väldigt gammal och ser ut så att ha tappat liksom allt, tekniken, explosiviteten. Han är tuff, han står kvar, men det känns lite paycheck över det hela. Och jag följer han på Insta och ser att han liksom, han chillar rätt mycket, gillar att dricka vin, hänga med frugan liksom. Och jag vet inte hur seriöst han tar fighting idag, men jag tycker när han gör såna här matcher så tycker jag hans team också ska liksom se över vad han håller på med.
Jag förstår ju The Paycheck. Jag kan tänka mig att han har något jävligt bra liksom lön. Han tjänar nog mer på en match än vad många gör på, på ett år eller två. Men jag håller med. Alltså jag redan, han står där och hoppar och alltså fan, alltså förlåt, alltså hans fysik såg ut som skit. Alltså. Det såg, jag tyckte nästan att det var värre än Ben Askren om jag ska vara ärlig. Alltså. Och det är ändå nu, alltså vi pratar fan alltså atleter. Jag är lite skeptisk till att man ska gå runt med den typen av fysik när man håller på liksom med en sport där ja, det är fun fighting. Du ska ha kondition, du ska stå pall och allting. Och tittar man honom från, nu har han aldrig varit en rårippad person, inte ens i Pride var han. Men han var tight, han var ändå liksom tight i kroppen. Men det här är, när du säger att han gillar att chilla och dricka vin, ja, men jag fattar, det syns liksom.
Det var ju, jag tror, mot när han mötte Lionheart, den matchen, när han blev knockad. Jag tror det där 2 veckor innan liksom, var han på någon rundresa i Sydamerika med frugan. Och liksom, jag bara, fan, den killen har match om 2-3 veckor. Vad gör han? Ja. Sitter och äter biff och dricker vin och liksom njuter av livet.
Då är han väl knappt på gymmet. Han gör väl sina pass. Och han kan, det kanske var därför han såg lite bättre ut idag. Kanske fick en liten läxa att okej, jag får kanske ta det lite mer på allvar än att sitta på en savann.
Jag tycker antingen så retire liksom, gör det. Det är ingen problem, du är Shogun. Eller vill du fortsätta göra det i så fall på det andra sättet, då du i alla fall kan få ut något av det du gör. För nu så är det vänner, det är inget kul.
Jag är med dig, alltså jag är verkligen med på den linjen nu.
Jag gillar ändå att de pushar ju PR:en för matchen som att det skulle vara gamla Shogun och det är liksom action och det är hit och dit. Men det blir svårt att göra det till nästa match.
Ja, jag håller med. Nu känner jag att jag verkligen bara sitter och håller med. Men det är för att jag tror inte att det är någon här som inte håller med. Det känns, jag tror att ingen som lyssnar bara, nej, alltså det är verkligen gammal och vintage Shogun.
Jag tror inte han har en enda spark här heller. Inte ens en low kick liksom. Det var...
Nej, det är synd, det är tråkigt att se. Och jag känner, om ni inte har sett Shoguns karriär den tidigare, alltså kolla upp det.
YouTube.
Det är en, alltså fan, alltså, det
pionär.
Var
en... Han la liksom... Han gjorde fighting, vad säger man, populärt för de som inte heller var så inne, för det var en grappling era lite då också. Och så kom han med en striking och finisher liksom, och var mästaren av stomps och soccer kicks. Finns ingen som jobbade så pass bra stomps och soccer kicks som Shogun. Och han kom med den så här, jag vet inte, den aggressiviteten han hade när han och hans brorsa Murillo Ninja när de fightades. Det var nog häftigt, och de verkligen brydde sig noll, utan jagade the kill.
Nej, men det var alltså, man såg ju verkligen fram emot deras matcher. Man kunde ju verkligen bara gå och längta efter att det skulle vara en Shogun-match på Pride.
Men nu när vi ändå pratar, det är typ 20 år sedan, så det är väl klart.
Ja, men det är verkligen det som är grejen. Alltså jag tror att han debuterade som proffs, jag får med att jag sa i sändningen att det var 2002. Alltså det är en lång karriär, jag förstår att alltså...
Sen är det 2005 tror jag han blev champ, något sånt i Pride.
Så det är en ruskigt lång karriär. Jag förstår att det är svårt att kanske behålla glöden i alla de åren liksom. Så jag fattar att till slut blir det chill, man blir lugnare, man kanske inte har liksom blodvittringen.
Han har mycket, mycket stryk. Jag tror att han är ett halvår äldre med liksom, så jag alltid så här, vi är samma ålder, häftigt, häftigt typ. Men alltså efter det här, nu känner jag mig ung. När jag ser Shogun var sådär, så verkligen gammal ut. Men jag tror att det är alla de här krigen han har liksom varit igenom, och då är det inte bara att han har matchat och gått krig, utan man har ju sett hur deras gamla träningar var på Chutterbox liksom. Det var ju UFC-matcher, varenda sparring. Så jag tror den här mannen bör relaxa lite mer nu och kanske lägga fightingen åt sidan, hoppas jag. Eller så hoppas jag se han i Japan eller Asien mot TRT Vitor och TRT Shogun. Så kan de köra. Det var underhållning.
Han sa i någon intervju, tror jag, att det var 2 matcher till. Att det var det han ville göra. Alltså den här nu och sen en match till. Så jag antar...
Fast är det där alltid, en match till?
Ja, men frågan är om det har med kontraktet att göra. Det kan ju vara att han har 2 matcher kvar på kontrakt, att han vill bara uppfylla det. Och det ger honom då friheten, för han kan ju inte idag dra till...
Nej, alltså det vore ju lite fint nu om man hade knockat Paul och så bara lagt ner handskarna och tackat för sig.
Jag får en känsla av att det handlar om att göra klart kontraktet
och sen,
ja, och sen är han antingen klar eller så vill han liksom deala om någon grej, men innan kontraktet är slut, för att han ändå ingen möjlighet att sticka någon annanstans.
Bli klar i showen.
Så om det är en fight kvar, ta den. Men ja,
exakt.
Nej, tråkigt, men det blev oavgjort. Vad tyckte du?
Jag tycker det var rätt. Jag tycker så här, alltså Shogun gjorde inte så mycket. Alltså visst, du tryckte upp honom, höll honom och på backen också. Du jobbade, jag tror i andra ronden jobbade han bra GMP, men det jämnade ut sig så att de hamnade på fötterna igen och Paul Craig la mer press och frekvens och liksom fick in bra träffar på Shogun, så jag tycker det var så här, ja. Shogun fightades inte för att vinna i sista ronden, och det blev, då blir det så här. Och jag tror att han vann där, jag tror det var i tredje ronden, var då Shogun hade haft Paul nere, och så är det sista som händer är att han ställer sig upp och tar ner Shogun. Så jag tror det där blev rätt avgjort för sista ronden där, att det är en draw, det är vad det är. Fightas med viljan att avsluta, annars lämnar det i domarnas händer, så blir det sånt här.
Jag har börjat gilla mer och mer ONE-FC:s regel att man dömer på vem som har jobbat mest för avslut. Jag tycker att det är en rätt klockren, alltså det är en sån enkel sak att gå på när matchen väl är klar. Vem har gått mest på avslut? Har du en person som har försökt jaga 5 submission lås? Har du en som verkligen har jagat knockouten flera gånger? Det är den som ska vinna. Men det lär de nog inte slänga in.
Nej,
jag hade uppskattat det. Jag är så här, alltså oavgjort eller att det gick
nej,
jag spelar ingen roll om jag ska vara riktigt ärlig.
Det var bara en deppig prestation tycker jag överlag, så det är
ja, Blahovic, Jacare yes. skulle kliva upp en viktklass från mellanvikt till lätt tungvikt. Det var en 5-rondare, och här har vi då anledningen, gott folk, till varför jag inte är ett fan av 5 ronder. För tyvärr så ser många av 5-ronders matcherna, jag ska inte säga att alla ser ut så här, men jag tror att tittar man över ett år så har vi fler sega 5-rondare än vad vi har. Typ då Magomed Sharipov mot Calvin Cater, som man gärna hade velat sett 2 ronder till. Det händer ungefär 5 gånger per år att det är 5 matcher som man tycker det här skulle ha varit 5 ronder. Det här hade jag önskat vara 3 ronder. Det här skulle inte vara en rond till.
Nej.
Det var supertråkigt. Jag tyckte det var jättetråkigt. Jacare tog upp honom mot buren. Jag tyckte ändå att Blahovic nollade allt från Jacare, så det slutade egentligen. Efter att jag hade sett matchen, så började jag tänka, vad fan gick inte domaren in tidigare för och bara separera dem?
Brasilien. Såg väl att Jacare är den som bestämmer, typ har uttryckt upp honom mot buren, och så vägrade de väl. Jag vet inte.
För det hände verkligen ingenting.
Nej. Och det är det folk liksom, visst, du trycker upp mot buren, men du vinner ju ingen match med att liksom,
nej,
gör något, slå, knä, någonting liksom. Det blir det tråkigt, och jag tycker att det är bra att de inte dömer det som fördel, att du bara liksom, och visst, jag kan wrestle-effa någon och inte göra så mycket, utan bara trycka upp och hålla liksom. Och jag tycker att det är helt rätt att Blahovic fick den här vinsten också. Det var ändå han som försökte mera, fick in mer, men jag tycker det var en dålig match, alltså det är tråkigt. Och Jacare, som jag sa, jag har sagt hela tiden, jag lägger ner du, med, är det här ditt statement i lätta tungvikten, så jag är inte imponerad.
Nej, jag, det här blev på något sätt definitionen av stand and pray istället för lay and pray. Hade det här varit på backen och hade sett ut, så då hade alla sagt lay and pray. Men det var samma sak här. Han höll fast, han kunde inte göra något. Blahovic stoppade, ibland kommer separation. Sen märkte man att Blahovic var sjukt reaktiv, inväntade bara att det kanske kommer ett nedtagningsförsök, så han vågade inte göra för mycket. Och matchen hamnade i stiltje. Jag tror att vi ser en bättre Blahovic mot någon annan. Jag vet inte vem Jacare ska möta nu i lätt tungvikt, jag har ingen aning, men nu får han typ möta någon som max är topp 10, topp 15. Jag vet inte, jag känner nog lite som dig. Jag tror att det kanske är dags nu att faktiskt inse att det är, titeln kommer inte gå Jacarés håll. Alltså, tyvärr, och han har åldern emot sig. Det är därför jag säger det. Hade han varit 26, absolut, han har många år på sig, men fan, han fyller 40 om några veckor. Så fyller han 40 år, och jag tror att det är, ja, det är väl en paycheck. Vill man fortsätta för att tjäna pengar, go for it alltså. Men jag tror inte att man ska i det här läget ska nog inte Jack Adé förvänta nej. Sig att en match och så kanske jag kan få en titelchans. Nej, det kommer inte hända i lätt tungvikt. Och jag tycker att visst, han fick upp han, men det hände ingenting.
Nej, och det är Blažević. Tänk alla andra djuren som finns i den viktklassen. Och jag ser inte Jack Adé ha en chans faktiskt mot honom. Han såg, visst han var stark, men det är Blažević. Mm. Och Blažević, som du sa, nollade ändå varenda attempt för att bli nedtagen. Så nej, jag vet inte. Jag har varit trött på Jack Adé ett tag
här. Ja, för här är det också lite där. Kan man vända lite på precis det argumentet som jag nämnde med McGregor. Jag tror Leslie Smithson hette, som möter Cyborg. Mm. Att det är också, ja, Jack Adé som är känd för att kunna göra vad han vill med folk. Få ner dem och ta ner dem och manhandla dem där. Han gjorde inte det. Mm. Det är imponerande av Blažević också. Han nollade allt.
Ja, men jag tror att det är en ny viktklass och folk är starkare. Ja. Han kanske har haft den fördelen i styrkan när han har mött folk som inte vägt. För jag tänkte, de här killarna går ju runt på 100 kanske och kör i 92 eller 93. Så det blir, vad säger man? Jag tror att han tappar lite, eller det blir jämnt helt plötsligt. Han har inte det här S-et att säga, men tar jag tag i dig så kommer du inte loss. Och jag tror det kan bli jobbigt för när han möter de här som är lite starkare än vad Blažević är. De som är mer wrestlingbaserade och explosiva.
Det är typ Daniel Cormier, då tror jag inte han har någon suck.
Nej, så jag vet inte. Alltså, nej. Jag tycker det här var sömnpiller rakt igenom och
Nu gick ju den här vinsten gick till Blažević. Det roliga här är, för jag brukar alltid titta på Instagram när UFC och MMA Fighting och Junk när de lägger upp, och så tänker jag, fan, vad tycker folk? Hur många kommer skrika robbery, eller vilka kommer ha en åsikt åt andra hållet? Det var så lite folk som tyckte att det skulle gått något håll. Folk var bara, oh, skitmatch, jättedålig, helt katastrof, jag vill inte se, hur kallar han ens ut John Jones för den här prestationen, Jack Adé var skit, jag vet,
den
blev sågad, alla såga matchen. Det var, jag tror att typ såg kommentaren rån var från tre brassar, och det var till och med brassar som tyckte att det var skit också. Så jag var så här, oj, jävlar, folk hatade den här matchen, så de sket fullständigt till vem som vann.
Nej, men jag håller med.
Ja.
Jag håller med, och jag tycker vi, alltså Blažević, vi går om bältet efter det här.
Nej, men jag kände lite att när han kallade ut det så gjorde han det ändå på ett så här, inte så här I deserve it, utan han var så här,
jag måste säga det för att säga det.
Ja, lite. Men det kändes lite så. Han bara, jag börjar bli gammal, det här kan vara min sista möjlighet på bältet. Lite så sa han, och jag var så här, okej, det var inte en liksom någon som gjorde en värre. Det var Dominic Reyes efter då bokstavligen Volkan Özdemir blev rånad. Och bara, hey John Jones, I'm coming for you. Nej. Men inte efter den här prestationen. Nej. Efter Chris Weidman, kör. Då kan du köra. Men så jag tyckte ändå att det var så här, jag förstår varför Blažević sa det.
Det känns som alla vill ha en title shot så fort de vinner. The belch, give me the belch. Men
första matchen i UFC. Det var någon som gjorde det. Det var skitroligt. Det var galan som jag var på i Anaheim. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Det var någon i de lättare viktklasserna. Jag tror att han gjorde sin, det här var en prelim match. Jag tror han gjorde sin andra match i UFC. Och han vinner en skittråkig decision.
Alltså bara,
och sen efter han bara, I want the belt, pinsamt, säger han. Och jag ser hur fan heter han, Mick. Jag kommer inte ihåg, är Mick Maynard? Mick Maynard sitter och typ tittar och så bara så här skakar lite på huvudet, för han satt precis bredvid oss. Och när han börjar se det snegla över, han bara, okej, börjar typ så här garva och bara skaka på huvudet. Det kommer inte vinna lite mer underhållande än det här. Alltså. Men det är roligt. Där har vi det. Vad tyckte ni om Brasiliengalan? Skriv på våra Instagrams.
Säkert någon som tycker att det var den bästa galan, årets.
Det finns det säkert. Jag menar, Joe Rogan hävdade ju på riktigt att Tyrone Woodley och Stephen Thompson, både 1 och 2, är liksom sjukt skitbra matcher. För att han bara, man visste inte när det skulle hända. Nej, because it didn't happen. Alltså, jag kan sitta vid en insjö och bara tänka, det kommer komma 10 meters vågor någon gång. Frågan är bara när.
Det är som att fiska. Ja, exakt. Kommer nappa.
Ja.
Det står metar. Kommer exakt. Nappa.
Problemet är bara om man sitter i badkaret och fiskar och så bara, det kan faktiskt komma fisk. Hey. Det är lite som när man var liten och trodde att det finns hajar i bassängen.
Exakt.
Man bara, det är vatten. Det kan
då finns det inte det eller?
Dyka upp en haj. men så som sagt, UFC Brasilien, sorry, men det var årets kalkongala. Yes.
Faktiskt.
Har ni en sämre gala, hit us up med den. Säg vilken ni tyckte var eventuellt årets sämsta. Det kommer fler galor.
Mm.
Och det kommer definitivt bli spännande att se,
ja,
vad som kommer att komma.
Och det är ju ett par sköna galor som kommer här innan nyår. Ganska, ja, många liksom.
Verkligen. Ja. Nej, men det är en ordentlig uppladdning av UFC-galor som är på G. Så vi har ju några. Men nu måste jag dubbelkolla, för jag har en känsla av att det inte är någon mer UFC-gala nästa helg. Eller har jag snurrat till något ordentligt? Nej, det är det inte.
Ingenting?
Nej.
Ska vi ta oss då? Ska man göra då?
Ska vi kolla?
Livet faller ihop.
För att det här är helgens... Ja, de har till med fan ett uppehåll. Alltså, 2 veckors uppehåll. Vad händer i UFC?
Eller hur? Men det är ändå bara för att vi ska bygga upp lite.
Ja, de lyckades ändå bjuda på 3 stycken event under november.
Mm.
Men nu är det uppehåll. Nästa UFC-gala som kommer i... Det är den 7 december.
Och det är väl Ortega mot Zombie, va?
Nej, den är den 21 december. Mm. Som den är.
Mm-hmm.
Så vi får se.
Så 14 innan.
Mm.
Supergalan.
Exakt, exakt. Jag var på AK Fighting Championship i helgen i Solnahallen och kollade lite MMA. Jag tyckte att det var en ganska skön gala. Jag gillade att alla fighter rullade väldigt snabbt. Det var någonting som jag tyckte om i den här galan. Att liksom när en fight var över, då pushade de på nästa direkt. Det var inte... De hade en paus, men de hade inte, vissa galor har ibland en förmåga att dra ut på det. Det ska snackas för mycket och det ska ta tid innan nästa grej rullar. Det kan bero på 200 grejer, allt ifrån att det ska in reklam och sponsorer på grund av tv-sändningar och hit och dit. Och det är möjligt att det kommer förändras med tiden även när det kommer till AK. Men jag gillar ändå att när de gjorde de premisserna som gjorde att det bara rullade på. Några intressanta fighters tyckte jag att vi fick se. Så ja, jag måste väl säga att jag personligen tyckte att galan var... Det var en kul gala. Mm. Jag tycker att det är ett intressant tillskott till den svenska MMA, vad ska vi säga, promotion-scenen som växer och växer.
Yes.
Jag tycker att det händer mer och mer på alla svenska scener. Det känns som att snart kommer varenda stad att ha en egen gala.
Ja. Mycket MMA.
Ja, verkligen.
Ja, jag är ju lite kluven till den här galan. Jag vet inte. Det var, jag tyckte, alltså visst, eloge till alla som har fightats, men jag tycker matchningarna är lite... Jag vill se lite bättre matchningar liksom. Våga ta sig an lite utmaningar. För de som ändå har lite rutin och gått många matcher, att man möter kanske lite tuffare motstånd.
Vet du vad som hände med, jag vet inte om du har någon koll på det där, för att Hamza skulle ha mött en snubbe som heter Kevin. Mm. Kevin Osorio tror han heter. Men sen fightades inte Hamza, men däremot var Hamza på galan.
Jag har ingen
aning.
Det
för mig såg jättekonstigt ut.
Jag hörde något om att han hade fått lunginflammation, men det vet jag inte.
Ja, men jag hörde också något om sjukdom, och det var därför liksom jag måste kolla upp det här, men för mig det såg så skevt ut, för att han var både med i ringhörnan och liksom coachade fighters, och då var det så här, fan, det här såg ju inte jättesjukt ut.
Det är väl att läkarna kanske inte är godkänt, tror jag, när de gjort läkarkollen. Men jag har faktiskt ingen aning.
Nej.
Det var väl med Frans också.
Frans blev ju stoppad. Han var, alltså, jag surrade med Frans och fan, alltså, jag led verkligen.
Det var ju den
Frans
matchen som var galans match, tycker jag.
Ja.
Som skulle blivit galans match.
Och han pratade med, han sa att jag får inte fightas. De hade kollat honom, han hade tydligen någon form av, jag tror att det var feber.
Okay,
han hade fått feber.
En infektion då.
Ja, och pulsen var för hög.
Mm.
De hade testat honom, hans puls blev för hög, så de bara, du får inte. Men då handlar det ju om risk för livet.
Det är klart.
Alltså det förstår jag, och alltså jag fattar att det är skitjobbigt för både Frans, jag fattar att det är skitjobbigt för Fernando. Men om läkaren säger stopp, din puls blir för hög, då kan livet stå på spel. Så jag är jätteglad att matchen blev stoppad, även fast jag blev skitbesviken att jag inte fick se den. Jag gillar båda, både Frans och Fernando, som fan. Jag tycker det är 2 skit.
Men AK har väl en gala snart. Man kanske bara kan skjuta fram den matchen.
Ja.
Förhoppningsvis, sen vet vi inte hur allvarligt det är med anledningarna varför det inte blev av.
Men där var det lite, där måste jag ge en liten kritik till faktiskt killen som gick upp, för
som gick upp.
Ja, men grejen var så, Fernando fick komma in och förklara varför matchen inte blev av. Kruxet var bara att när annonsen förklarar att Fernando ska komma upp och förklara varför matchen inte blir av, då är tolkningen att av han... inklusive mig att det är på grund av Fernando Flores att matchen inte blir av. Och det tog ett tag medan Fernando står och förklarar innan publiken förstår att okej, okay, det är inte han som har dragit sig ut. Utan där tycker jag att annonsen som går upp och säger måste förklara att Frans kan inte delta i dagens match.
100%.
Men Fernando kommer upp för att han vill säga någonting till publiken. Men nu blev det istället, matchen blir inte av, Fernando vill komma upp och förklara för publiken varför.
Och så får man ju lägga in i aspekten att publiken är ju, som man kallar det, casuals. De har ingen koll på varför inte den matchen har. Så de köper bara
För att det var det de gjorde och det satt en kille bakom mig, jävla idiot, började dumförklara honom när han står och förklarar att det är min motståndare.
Men det är det jag menar, det är folk som ändå inte har någon koll på sporten eller något. De köper en biljett och ska vill se folk slåss. Och det är liksom...
Men därför blir det verkligen, det är extra viktigt att vara...
De är inga MMA-podden-lyssnare.
Nej!
Det är därför det saknas substans.
Om ni känner folk som satt där och var kritiska, säg det. Lyssna på MMA-podden.
Yes. Få substans till livet.
Precis.
Lär er människa
att balansera källkritik på rätt sätt. Sveriges bästa MMA-podd, MMA-podden.
Bam, bam, bam. Nej, men tråkigt att den matchen inte blev av.
Ja.
Den hade vi sett. Förhoppningsvis blir den av någon gång framöver här. För El Toro och Frans är Frans.
Ja. Men jag ser fram emot att se mer av AK Fighting. Det här är liksom första galan som de gör nu. Inte första galan, men det här är första galan som de gör ihop i den här liksom nya konstellationen av alla nu som ligger bakom AK Fighting. Så vi får ändå säga att det här är en reboot av en gala som har gjort en gala innan.
En innan, yes. Ja. Det här var tvåan.
Precis, så de hann göra en och sen rebootar de om hela grejen.
Och jag får säga mitt, jag vill ha svensk matcher.
Ja.
Det är vad jag vill ha. Det finns många svenska utöver nu, så sluta flyga in de här specialarna, utan det finns svenskar, kör.
Men det är en grej som jag kommer lyfta till exakt alla svenska promotions.
Svensk match.
Sätt ihop, alltså ibland blir det för alltså enkla matchningar. Jag förstår att vissa vill bygga ett record till sina fighters, men please don't, alltså ge tuffa utmaningar. Och här kommer jag slänga en liten guldros till Battle of Botnia, som dessvärre inte gör fler matcher längre.
Tyvärr.
För där vet jag att Thor hade matchat sina fighters jävligt hårt. Och han hade sagt att om du inte kan vinna de här matcherna nu, ja, då får du liksom svaret lite direkt. Och de fick tuffa matchningar och det var inte varje gång deras motståndare.
Nej, men det är väl en grej för sporten liksom. Ja. Håll sporten levande, gör bra matchningar. Det här andra, det blir för folk som är insatta, blir det rätt tråkigt.
Ja.
Man vill se bra matcher och folk som har en liten utmaning framför sig. Och det blir väl roligare att matcha då också om du har en utmaning än att bara möta någon som du vet att 9 av 10 gånger ska du vinna. Ja. Hur kul är det? Och vart tar det dig i karriären?
Nej, där har vi det.
Yes, där har vi det.
Det var det. Nu har vi lyssna frågor.
Yes. Ska du börja? Jag har några här också.
Vi ska se här.
Vem som har varit mest aktiv och skickat in frågor till MMA-podden?
Nu ska vi se. Ja, grymt. Nu fick jag... Den håller på.
Ska jag börja?
Ja, men gör det. Min håller på att strula.
Captain Freedude out there har skrivit: när F ska Reebok ändra designen på kläderna?
Ja.
Ja, jag tror att den här dealen kommer ju, när den har gått ut så kommer den gå ut. Och då blir det ingen mer Reebok design, utan fightingen kan återgå till att fighters får lite personlighet och få använda de shortsen och tightsen och allt vad de vill och skapa sin egna lilla flavor och krydda till det här. För jag tycker det blir väldigt uniformellt och opersonligt nu när Reebok-grejen är där, utan allt ser likadant ut och jag saknar att se folk som fightas i speedos och det är liksom, det utstrålar ändå deras stil och deras personlighet lite, än att du bara blir en bricka bara liksom, ett nummer med som ser likadan ut. Så jag tror att den här dealen kommer, när det är över så är det över. Det finns för mycket pengar med sponsorer bakom också. Så jag tror jag kan påverka det.
Ja, vi får se. Framtiden erbjuder. Här har vi från Broder JJ.
GG.
Som säger, och det går in lite på det som vi pratade om tidigare. Vad tycker du om Frans Sliwas otur med inställda matcher? Det vill säga, hur påverkar det hans karriär och framtid? Ja, alltså att han blev sjuk här, det kan ju ses som såklart det jävla oflax att det händer inför match. Men att det skulle påverka liksom varken karriär eller framtid, det påverkar
någon. Frans är ju alltså, ingenting fortfarande.
Påverkar, nej. Så jag skulle säga att det här har ingen effekt på det. Han kommer fortsätta att få liksom matchningar.
Det vore ju kul om man kan gå match alltså snarast, om det här bara är en liten infektion, förkylning eller något i kroppen, och att liksom bli frisk, ge det några veckor, sen kan det gå match. För han har ju så stor potential. Det är väl bara tråkigt att det inte blivit matcher så pass ofta, men sen har jag haft sina personliga problem med hälsan och så. Så det är också, måste man tänka i aspekten, och ändå är lås att han fortsätter fightas. Ja, många andra skulle ha gett upp och liksom, nej, jag struntar där, gör någonting helt annat.
Så är det. Har du en?
Yes, jag har en. Vem vinner? Nu kommer alla de här. Holloway mot Volkanovski. Och vem tror ni Jack Hermansson får möta härnäst?
Jag håller på vem som vinner.
Mm.
Ja, men det leder in till den här frågan också, så jag kör den här också. Darren Till versus Cannonier, Hermansson mot Gastelum. Okej, Darren Till och Robert Whittaker verkar ju vara på G. Det känns som att den är på G, så Darren Till mot Cannonier kan man nog skicka. Hermansson Gastelum, ja, jag säger intressant.
Ja, om den. Yes, intressant, yes. Mm.
Jag ser gärna den matchen. Båda två kommer från förlust, varför inte? Mm. Det var bra. Här har vi en. Vad är näst för David Tamer? Vem ska han möta? Hur stor chans har han i lightweight? Daniel har ju fått match. Han fightas ju den 14. Ja. David Tamer, jag vet faktiskt inte.
Inte jag heller.
Den här frågan har jag fått av fler.
Mm.
Jag vet inte. Jag har... Det känns som att han just nu flyger under radarn på vad gäller liksom matcher.
Det var väl ett tag sedan han gick matcher.
Ja, det var då Bronx.
Mm, så,
i början på året.
Jag vet inte heller. Alltså, jag har inget namn heller som man tycker han ska möta. Nej. Utan kör bara en match. Det är UFC ger det liksom.
Jag har hört också från lite folk på Allstars. Ja. Det är ingen som vet.
Nej.
Vad
han, men har han varit skadad eller nej?
Men han pajade väl okbenet, va? När han mötte Bronx.
Så var det.
Så det, jag förstår att han har varit borta
länge. Då är det bra att han är borta ett tag också. Ja. Det är liksom läka 100%. Så att det kommer väl tidigt kanske 2020. Mm. Eller någon gång. 2020, förlåt.
Jag kör den här snabbt bara. Persman Pars. Domarna verkar döma så olika. Var sitter de när de ser matchen? Får de prata? Nej, de får inte prata. De sitter i liksom tre utsatta delar av oktogonen då. Och de har även en liten skärm som de kan titta på. Repriser låter jag vara osagt om de får titta på. Jag tror inte det. Nej. Jag tror att de ser matchen, de tittar antingen direkt in i buren eller så sitter de och tittar på skärmen ifall de hamnar på ett ställe. Men det är också för att de ska ha tre olika synvinklar, och det är därför också dömningarna kan bli olika.
Och sen är det ju det här problemet som alltid, att det är ingen utbildning egentligen för domare på det sättet, att du liksom, utan det är the commission som tillsätter domarna, och det kan egentligen, beroende på vart du är, så kan det vara vem som helst egentligen som ska sitta där och döma en MMA-match. Och det har ju varit problem med att folk inte vet, har så pass stor koll på sporten. Så. Där tycker jag till exempel Sverige är ju bättre. Det är folk som har varit aktiva eller som är involverade i MMA genom förbundet som sitter och dömer. Liksom. Men det blir svårt när du ska resa runt världen och liksom, den stadens commission ska lägga regleringar eller landet. Och så vidare, så ska någon sitta och döma sen. Så ja, det är olika. Men så har det alltid varit. Därför lämnar det inte i domarnas händer.
Nej, så är det. Jag tycker att det är en grej som verkligen, alla säger den, men jag tror att vissa måste börja jobba mer efter den. Då behöver vi göra en Masvidal.
Ja, exakt.
Behöver liksom börja jobba mer för avsluten.
Eller jaga dem ändå.
Ja. Har du någon?
Nämn tre tungviktare som skulle ge Alex problem. Style make fights. De är för långsamma.
Ja, jag fick den också.
Samuel Krautzer här som säger. Ja. Jag kommer inte på så många tungviktare nu. Men jag tror att de här stora brottarna. Typ Curtis Blades.
Mm.
Och sådana skulle ge Alex problem. Om de får ner den. Men jag tror att strikerbaserade kan Alex nog ge problem. Alltså han är problem för dem.
Jag tror det.
För att han kommer till träff snabbare och har en mera avslappnad striking-stil. Men jag tror att de här power wrestlerserna kan bli lite problem för han.
Och jag vill typ tro att Alex skulle nog behöva klippa noll vikt.
Ja,
för tungvikt.
Det tror jag. skulle vara bekväm och ja. Skulle vara kul att se den, det klippet han har i den viktklassen.
Ja, jag tror att han skulle kunna göra en Daniel Cormier där. Jag tror att det kan bli mer tryck i hans klipp.
Mm, exakt. Men sen blir det ju svårt, för folk slår ju hårt. Jag tänker till exempel Ngannou liksom, mot Alex. Mm, jag är inte så sugen på att se den matchen.
Nej, den är läskig.
Mm, men det här är bara spekulationer. We never know. Alex kanske går till tungvikt och blir champ. Mm. Vad vet vi?
Ja, ja, absolut. Definitivt. Ska vi se... Kobalicious säger tja, älskar podden. Tack tja. Så mycket. Har ni sett Nick Diaz intervju med?
Yes. 48 minuter.
Alltså, jag har inte sett hela intervjun, kan jag säga. Jag tror jag såg 10 minuter.
Ja, jag såg hela och blödde öronen. Försökte fatta vad han säger.
Jag gav upp efter 10 för att jag förstod inte. Jag förstod verkligen inte vad han sa. Alltså, han drar... Typ, det här är han. Nick, kopp kaffe på bordet. Ja, shit, bönor. Vegansk måltid på bönor. Oh, gaser i magen. Och ja, just det, kaffe. Man kan bli lite pigg. Ja, det är nice. Jag sov lite dåligt igår. Alltså, det, han sticker ut i skogen. Alltså, han börjar och så här, tar en liten detour och drar någon annanstans, och sen har han gått vilse i skogen, och sen helt plötsligt har han hittat ekollon där som han börjar samla, och sen inser han att fan, det finns en trattkantareller också. Jag ska ta några. Och sen någonstans kommer han tillbaks. Nej, alltså det var en intervju på 48 minuter som, hade man klippt ihop allting som hade en poäng, då är intervjun 5 minuter. Det här måste ha varit den längsta intervjun för Helwani utan att egentligen komma någonstans.
Ja, och man såg ju hur han försökte få fram. Bara, vad menar du? Liksom.
Shit, men det måste vara så svårt. Att inte, alltså, det är en liten mardrömsintervju, känner jag. Att sitta som intervjuare och någon, du ställer en fråga och så de hamnar någon helt annanstans. Ja. Och 10 minuter in inser personen själv att så här, vad var det du frågade?
Exakt, glömmer bort frågan själv. Ja. Nej, men det är alltså... Nick har alltid surrat på det här sättet. Det är bara att det blivit lite värre på henne de senaste åren liksom.
Nej, men det är lite tragiskt. Alltså, det blir lite, för mig det är lite tragiskt att se. Jag vet inte, här det finns nog ett case för både slag i huvudet och lite för mycket jazztobak.
Ja, jag tror det var kombinationen där under intervjuen. Ja. Liksom. Han var...
Jag vet inte vad det är du som sa till mig, men jag följer han på Insta och det enda han gör och festar.
Ja, ja. Senaste typ 5 åren, han är ju liksom, man följer han på Snapchat eller Instagram, han är ju ute i Vegas i princip, eller i LA, och liksom klubbar 7 dagar i veckan. Så jag tror att han har blivit lite partyskadad.
Ja.
Och han säger ju själv att han liksom, när han berättar intervjuerna också, att hans liv är annorlunda nu och han har inte ens tänkt på fighting. Och sen helt plötsligt vill han ha Masvidal-matchen ändå. Och nej, alltså... jag vet inte, Diaz är i Diaz, men... Alltså, den matchen skulle vara kul såklart att se. Men jag är inte så intresserad av att se den.
Alltså, Masvidal hade skolat Nick Diaz också.
Jag vill se Diaz i så fall liksom, möt någon annan innan. Och vilket han säkert inte kommer göra. Nej. Jag tror inte han kommer gå några mer matcher.
Nej.
Hans avstängning går ju ut nu, efter nyår. Så då kan han ju fightas igen. Men frågan är om han verkligen vill det.
Mm.
Eller om det här partylivet har tagit, tagit ut sin rätt på han.
För mig är det... Han mot Masvidal, det är ett big no-no alltså. Det är nej.
Det är bara en money fight, det är det.
Nej, jag tror att han kommer bli tvärskolad av den enkla anledningen att Nick Diaz är inte detsamma Nick Diaz som han har varit förut. Och speciellt om han också säger, jag hörde inte riktigt den 10 minuters utlägget som var att jag har inte tänkt på fighting på 5 år, men om det är så, nej, det finns inget.
Han är ju en sån liksom, han bangar aldrig på slåss om någon utmanar han. Så han kommer alltid fightas i den aspekten. Absolut. Men att tävla i världens hårdaste sport på högsta nivå, nej. Slåss med någon på parkeringsplatsen utanför klubben istället. Det är lite mer Diaz. Fast jag skulle för sig vilja se han i det här Bare Knuckle FC. Det tror jag han skulle vara ett roligt tillskott.
Ja, shit.
Nej, men de är ju speciella, de bröderna liksom. De är ju sina egna karaktärer.
Ja, absolut. Och det är två roliga karaktärer liksom. Vad ska man säga? Simpmon97.
Yes.
Han säger så här: få Seb att sluta slakta Blavich namn. Annars grymma är ni?
Blažović. 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 Okej, vi kallar han polska power istället.
Alexander Mademir, tror ni någon till slut stoppar Jones? I så fall vem? Jag tror att Jones kan bli stoppad, men jag har ingen aning om vem. Det låter jag bara väldigt osagt. Från Emma Bergström, kära kollega. Ingen fråga men en spaning. Luke Rockhold går grappling match. Sebba får rätt.
Ah, han ska göra det.
Ja.
Oj oj oj, ser du? Luke lyssnar på Sebba. Luke, I'm your father.
Här är Captain Free Dude igen som säger, när ska jag komma in och hålla en Connor special? Ja, det är Captain Free Dude. Det får vi se. Om ni nu undrar vem Captain Free Dude är, så har även han varit med i Öppet sinne. Så det är bara att scrolla igenom gästlistan så kan ni lyssna på avsnittet med på Captain Free Dude.
Kaptenen Friman.
Ja, där var den som du hade frågat. Här var... Har du någon? För nu är de...
Nej, de är klara. Slut där faktiskt. Ja. Det mesta handlar ju om galan som har varit, som vi pratat om.
Ja, just det. Där kommer vi också då. Okej, det här, jag tolkar det här som att det här bara är en autokorrekt som blev fel på, vad tror ni om Jonathan Designs framtid? Det måste då vara Westin såklart. Finns det en chans
Design.
Att...
Jonathan Design. Är det a.k.a. Design? Design fighter.
ska vi se.
Alltså,
finns det en chans att signa med UFC? Det är det som är frågan.
Alltså, han är ett djur. Jonathan är ett djur. Jag har hört att han, jag känner inte han personligen, men jag har hört att han liksom är träningspsykos. Ja. Eller han tränar hela tiden, är skitbra på allt. Men han är inte. Han var i PFL, gick inte så bra för han där. Alltså, visst, du får en till vinst på recordet efter den här matchen, men jag vill se dig typ superior. Varför har du aldrig gått superior för? Jag vill se han mer. Det är ju det. Men sen vet jag inte ambitionen om han vill komma dit eller om han bara vill träna och fightas.
Då han liksom vill dit. Det vet jag. Det har han sagt till mig förr, men det var länge sedan. Men jag tror fortfarande definitivt att hans mål är nog ändå att liksom få gå i UFC. Jag måste säga att jag har på tok för dålig koll på den killen han mötte nu i helgen för att egentligen uttala mig om hur det motståndet var. Så jag lämnar det.
Men jag för mig att det var en sån som hade mer förluster än vinster. Yes, ja. Som du.
Med det sagt så vill jag fortfarande, jag skulle vilja se honom då, ja, men mot typ en UFC-veteran. Jag tror det är liksom det han behöver göra. Han behöver vinna, för nu har han ju några torskar i då PFL. Så jag tror att den här typen av vinst tar honom egentligen liksom ingenstans.
Du vinner.
Guram däremot, som mötte nu en UFC-veteran, det är en annan femma. Ja. Jag tror att det är där någonstans.
Ja,
alltså vill man in i UFC, det är lite de matchningarna han behöver ta just nu. Han behöver vinna de typen av fighter. Men hur han tränar nu, han kan definitivt komma till UFC och vinna både en och flera fighter. Vinner han ett bälte, det tror jag är lite tufft i jag den vet klassen
att för,
han är.
Förr var det ju mycket problem att ingen ville möta Jonathan. Var ju surrat om att liksom folk ville inte möta han, men kanske inte ser likadant ut idag.
Nej, men jag får inte, de har väl velat matcha Jonathan Westin mot Andreas Gustafsson.
Ja.
Det var ju värsta artikeln.
Ja, jag vet, det har varit beef.
Ja.
Ja, men det, alltså, ja, nu tycker jag, när går Gustafsson match igen?
Jag vet inte vad han har för match.
Alltså, nej, jag vet inte om han har något bokat, men alltså, det är också så här, vill du ta dig till nästa tjuff, så är det dags att möta någon som Jonathan Westin. Liksom. Det är... Vad är han? 5-0, 6-0 nu tror jag.
Ja, något sånt.
Alltså det är ett bra test. Du måste testa dig förr eller senare också. Liksom. Om du valt att lägga ner ditt liv på den här idrotten och den ska ta dig någonstans. Så, liksom, du ska vara lite sån här tester då och då i karriären. Visst, du kan gå de här matcherna, men låt var tredje, var fjärde match bli lite tufft namn och se om du har det som krävs. Ta det som lärdom liksom, och använd det som en språngbräda sen. Men du möter... något som, så att det händer något med karriären.
Jag vet att Kamsat har ju också vill också möta Andreas Gustafsson.
Nej, det är många.
Han har varit på honom ganska mycket tror jag.
Ja, jag hoppas det. Det är liksom, fast nu är Kamsat i Brave. Jag vet inte hur hans kontrakt ser ut, om han är låst där.
Nej, det vet jag inte.
Men det finns många i den vikten som han skulle kunna liksom köra mot i Sverige också. Jag tycker det är kul med svensk matchningar. Men vad vet vi? Ja. Och vänta och se liksom.
Nej, men det finns många intressanta, jag håller med. Det finns jättemånga svenska matchningar att göra. Mm. Alltså, jag gillar det. Liksom till exempel Adam Westlund och Robin Roos som ska mötas. Det är skitkul. Det är...
Och jag vet att förut så var jag lite av det här. Jag bara, nej, jag tycker inte svenska ska möta varandra för det drar ner istället för att båda ska kunna komma ut. Men nu tycker jag att ändå vi har den MMA-scenen här hemma och man kan skapa stjärnor här hemma också än att bara tänka internationellt. Och det finns många sponsorer i Sverige som också är intresserade av MMA-sfären som och vi ser vad det är som håller på att byggs och det finns stora möjligheter för folk och då tycker jag ändå liksom gör svenska superfights och det tycker jag Babak ska ha en stor eloge för, Robin Roos och Adam Westlund som jag, liksom det är typ den matchen jag ser mest fram emot på Superior. Och det kommer bli kul och kul att två up and comers väljer att liksom möta varandra.
Men det där det blir så synd. Där blev ju AK Fighting blev ju så jävla skadedrabbad. Vi hade ju som jag sa Hamza och Kevin skulle ju mötas. Det var ju en spännande match liksom och så blev inte den av. Jag vet inte vad som har hänt med Hamza så jag låter det vara osagt. Sen vad gäller Frans och Fernando också sjukt intressant matchning och så kan Frans inte gå matchen för han blir stoppad av läkaren på grund av sjukdom och det är så här. De där matchningarna fanns där på ett sätt. Intressanta matchningar som gjordes och alla försvann från kortet. Det var någon med, det var någon tjejmatch också som jag kommer inte ihåg vem det var nu. Det hände så mycket inom den veckan så
strul.
Det har varit lite problem för AK. De har sjukdomar verkar ha hindrat och eventuella skador har hindrat. Så det
är sånt som händer.
Jävligt tråkigt. Och det blir ju så. Men här har vi ju alltså den så här första egentligen stora svensk grejen eller på senare tid. Kommer du ihåg vilken det var?
På senare tid?
Inte senare tid, vi får nog nu
jag tänker Troeng Mats Nilsson.
Yes.
Ser ni? Jag kan.
Det var den. Det var ju egentligen den första så här nu möts två svenskar.
Två som har all potential att bli superstjärnor och de möts.
Ja.
På Zone var det?
Ja, jag tror det var Zone alltså.
Nej,
för
fan.
Den var ju mycket bara nej, Tor Troeng har inte en chans mot Mats Nilssons BJ. Nej, det var sånt skönt surr innan den för det var verkligen en match där alla fick gå runt med sina så här, spekulationer.
Exakt.
Det blev liksom den här på något sätt så här, fotbollsfansgrejen att bara, men nej, men den är bättre på det här, den är bättre på det, den är bättre på det. Sanningen var att när matchen var slut alltså det var there's levels to this shit alltså Tor Troeng gjorde en clinic på Mats Nilsson.
Jag kommer inte ihåg så mycket men jag kommer ihåg.
Jag var där.
Ja.
Alltså det var sån för fan alltså Tor Troeng var grym.
Ja.
Han spöade upp Mats Nilsson ordentligt.
Svensk matcher. Jag gillar det. Det är bra. Jag vet att det liksom är inom stående fighting har de det jättemycket. MMA borde köra samma sak.
Ja, liksom,
men det finns en så stor rooster nu på folk som fightas i Sverige. Och liksom, jag tycker att de... Jag vet inte om det blir liksom små farmaligor och de här mindre organisationerna. Sen kan de här stora svenska organisationerna köra att de här två möts liksom, som har ändå haft en win streak och så vidare. För att få fram verkligen en svensk produkt som man är redo att skicka internationellt.
Ja.
Och som man vet att okej, du har visat att du hör hemma på världstoppen genom att besegra alla här hemma. Som ett inofficiellt SM blir det ju. För proffs typ, ish. Ja. Man säger något sånt.
Det är skitspännande. Ja. Jag är all in. Jag hoppar på det hype-tåget direkt. Yes. Gör de här intressanta svensk matchningarna. Och så får vi hoppas att alla håller sig hela och friska och krya så att de kan bli av också.
Eat your vitamins.
Ja, vad som helst kan hända på vägen. Jag vill lyfta en liten grej bara innan vi slutar. Det är dels så måste jag lyfta Mini Herms som är en gedigen fan och lyssnare utav MMA-podden som fångade upp mig och gjorde ett liten stalkerfoto där. Så fick jag en möjlighet sen att gå fram och surra lite med henne. Och hennes polare som jag tyvärr inte kommer ihåg vad de hette. Båda lyfte MMA-podden. Jag vet att snubben som lyfte MMA-podden sa, ni förgyller den varje dag på jobbet. Vi har förgyllt den igen.
Exakt.
Ännu en måndag till. Oof. När du fick lite MMA-podden.
Ja.
Sorry att jag inte kan namedroppa dig, men jag kan namedroppa din vän i alla fall, Mini Herm, som var sjukt snäll, jättetrevlig. Och det uppskattas som fan varje gång som folk kommer fram och hylla podden och liksom lyfter det vi gör. Och om vi kan förgylla era dagar på jobbet eller era kvällar hemma, ja, då säger vi faktiskt tack för att ni ser det på det sättet.
Exakt.
För vi sitter ju bara här trots allt två polar och surrar lite.
Och surrar skit.
Sen råkar vi bara trycka på rec och slänger ut det på internetet så hela världen kan lyssna.
Precis. Men vi har ju bra surr liksom. Och folket gillar det. Det är vad jag har fått respons på. Och det är kul. Så fortsätt lyssna. Och glöm inte att dela.
Nej.
Tagga oss och reposta vi.
Exakt.
Och ni kan ju lyssna på det här på alla plattformar. Så det är liksom, lyssna mer MMA-podden tycker jag.
Verkligen, lyssna mer med MMA-podden. Och jag här måste jag också dra en liten sån här. Vi gör den här i samarbete med I Like Radio. Och på I Like Radio gör jag även min egen podd som heter Öppet sinne. Så jag rekommenderar alla att gå in och lyssna på det och öppna upp ert sinne med min andra podd, Öppet sinne. Jag gjorde också jag fick gästa en podd som heter Något Kaiko, där vi snackade om att om jorden är platt eller rund.
Kommer ni fram till det?
Jag hävdar ju att den är platt. Oval. Precis som Kron. Nej, det var jävligt kul. Det roligaste var nog responsen som de på Platt Jordforumet hade gjort. För de tyckte att vi hade gjort otroligt dålig research
på platta jorden.
Ja, och det var så här: okej, vad var dåligt med researchen, att vi inte fick jorden till och med platt, eller vad?
Det är alltid, du vet. Man måste sitta på the facts.
Men jag älskar verkligen den grejen med de här platt jordmännen, för att säga såhär: jag ser att det är platt, därför är det platt. Men om jag ser en backe, betyder det att jag har hittat kurvaturen då?
Jag frågar inte mer.
Nej men alltså, förstår du? Om vi tänker
alltså, jag tänker mig så här, vad är, alltså,
om vi tänker
hur skulle det påverka som jorden är platt eller rund? Alltså, hur ändrar det mitt liv?
Ja,
är det att jag är en stor konspiration? Ja. En Truman Show? Alltihopa. De filmar allt vi gör. Alltså, livet är tillräckligt skumt, konstigt och flummigt som det är. Liksom. Ja. Jag behöver inte lägga till mera tankegångar i huvudet på mig. Det är tillräckligt flummigt fortfarande.
Nej, jag har tillräckligt svårt att bara tänka, varför ska jag gå upp ur min varma säng? Men sen inser jag att jorden är platt, så jag måste upp.
Jag måste upp. Måste gå, du vet, tills du hittar kanten.
Jag måste upp till jag hittar den.
Sticker ut huvudet där som den här. Finns det någon gammal bild från någon gammal målning på någon som sticker ut huvudet och från en platt jord och ser the reality, universum? Det är ni.
Allting kan hända.
Allt kan hända.
Ja, du, en sista fråga här bara från Peter Billqvist som jag hittar nu precis när jag skulle radera. Anthony Johnson erkänner inom citattecken steroidbruk som bodybuilder.
Det är klart. Har ni inte sett bilderna på honom?
I know, men då är frågan: vad tycker ni? Rättvist i fight?
Alltså, grejen är så här, jag tror många av de här är kurar under perioder de inte är signade, du vet. Folk retire, går på the juice, sen kommer de in igen och liksom, tävlar. Och eloge till de som är clean, men jag tror att det är många där som har gjort den här grejen liksom. Och sen får vi se, han kommer fortfarande ha muskelmassa, men kommer det vara till fördel eller nackdel för Rumble när han är back? Men alla vet ju. Men nu såg han ju mycket, mycket mindre ut än vad han har gjort när han liksom var som mest svullen där för ett år sedan ungefär. När man såg bilder på honom, han var ett hus. Men alltså, USA har ju en liten annan inställning till det här med roids och sånt. Och jag vet inte, jag tycker att de kan inte göra så mycket. Men när han har signat med UFC så blir det ju kontroller. Och då kan han ju inte vara på det.
Nej, och det är väl lite det. Jag menar, det är ju folk...
Sen är frågan hur effekten utav det bär med sig, alltså att det bär överlag in mot när han har matchen, om det kommer att vara kvar något. Eller om, nej. Det är svårt.
Ja, alltså det är...
You're all on steroids, det är det.
Ja, men alltså, jag förstår frågan. Jag tycker frågan, det är en skitbra ställd fråga. Men det är lite som du säger, alltså... vad folk gör innan de hamnar i UFC, vi vet egentligen inte vad folk har gjort. Alltså, han kommer ju inte vara den första, han kommer definitivt inte vara den sista.
Nej.
Sen ibland undrar man väl vad är fördelen beroende på vilken, alltså det finns ju steroider som påverkar på olika sätt. Du har bloddoping, han verkar du ha tagit då rena muskulära steroider, då blir frågan, okej, får han med sig en fördel av det eller inte? Kommer det ge med honom mer slagkraft? Alternativt inte. Det finns de som bygger muskler men ändå inte har mer klipp i sina händer trots det, för att jag skulle nog säga att klipp i händerna. Det är så många faktorer som spelar in om du har KO power. Och han har en redan. Mm. Han är redan ett djur.
Alltså jag ser snarare folk. Att typ konditionsdoping skulle vara det som skulle gynna någon.
EPO. Som,
i den viktklassen också. Tungvikt, liksom att du orkar träna dina pass mer. Och att i match att du har en fördel. Just att du orkar längre när tungviktare har en tendens att bli lite tröttare och slöare.
Ja.
Och då är det ju the EPO.
Och det var det som tidigt delades också.
Yes.
Och det är nog det, och,
där... den var väl rätt liksom, kom ihåg förr så var det ju rätt de var ju typ tillåtet i USA.
EPO?
Ja men typ, så här, alla gick på jag för mig något sånt där.
Oj,
typ,
jag vet inte.
Benson Henderson och så här, du vet, det var rätt så vanligt att köra EPO.
Ja, men har inte det att göra med kanske att det typ inte var några kontroller?
Det är ju det var inga kontroller och de valde att göra det många på den tiden.
Det förvånar mig inte, det är klart att
det var
inte
då man
kontroller.
Såg att det var liksom supermatcher när folk bara så här som två tornados liksom nonstop. Men då såg man också att det var liksom, det var inte natural.
Nej, och man kan ju se det om man tittar på till exempel asiatiska galer som du säger med att ja, men låt Shogun fightas där istället mot Vito Belfort. Så.
Dags att jag anordnar en egen gala med seniorer. Bara TRT och kör.
Ja, nej men det är ju som sagt, alltså, ja, jag vet inte. Han är ju definitivt inte den första, han är definitivt inte den sista. Vi har sett otroligt många fighters bli just som de säger, killed by USADA. Mm. Att när USADA väl kom in så försvann de. Men jag kollar till exempel på med din favorit, Johnny Hendricks.
Oh,
greatest fighter
number
of all time.
Of all time.
Han, när USADA kom in så var det som att all hans KO power försvann direkt. Mm.
Och då många man tänker vilka som var champs innan och vilka som vad som hände med dem så fort det här skedde.
Kolla Henan Barao.
Ja.
Prelim fighter. Mm. Torskade match igen och han höll liksom den där viktklassen i typ ett litet järngrepp.
Chris Weidman.
Ja.
Bara där tycker jag också så här. Det är lite suspekt. Direkt efter så har det inte gått så bra liksom.
Nej.
Men
Alistair Overeem är inte samma djur heller längre.
Nej.
Vad gäller musklerna, förut var han ju liksom bodybuilder.
Men
det
var bara hästkött. Ja, det
måste ha varit det.
Eller som sagt, hästkött.
Mycket långa diskussioner kan man ha om det här. Yes. Och gamet förändras. Det finns ju de som tycker antingen så släpps allting fritt och så är alla på samma nivå, eller så ska verkligen ingen göra det. Fuskare kommer alltid att finnas. Fuskare kommer alltid att upptäckas. Och det kommer vara ett gäng som kommer lyckas lirka sig igenom det där lilla hålet och inte bli upptäckta. Vilka det är, det kan vi alltid spekulera i. Vi kommer alltid kunna spekulera i pickogram, icke-pickogram. Sen får vi inte glömma att folk som blir flaggade för väldigt olika saker. Det är också en grej att verkligen ha i bejakan och titta på när man hör att någon blir flaggad och inte bara ta för givet att det står steroider så det är bara en enda steroid folk använder. Det finns en uppskjut av preparat där ute.
Som är förbjudna, ja.
Yes. Nästa helg har vi lite MMA-event igen. ONE FC har en gala på fredagen och sen vill jag minnas att det var en Cage Warriors också, bara för det fick jag hjärnsläpp om det var nu eller nästa
mycket
helg.
Mycket hjärnsläpp på dig, Paul.
Ja, men det är så jävla mycket MMA.
Det är den här vegan-dieten du
har. Ja, men exakt. Jag käkar vegan-frulle faktiskt.
Ja, du ser.
Ja, de här overnight oats och kaffe.
Så bara, trött över direkt.
Ja, i och för sig kan det ha varit en fluga i kaffet, så det kanske inte är full i vegan. Men, nej, men som sagt, det är så galet mycket MMA.
Yes.
Så ja,
M&A.
Men däremot ingen UFC. Så mycket vet vi. Den nästa gala är då några veckor fram och då är det Jairzinho Rojenstruik som tar sig an. Ja, det där fick jag en fråga om Walt Harris. Hans styvdotter är försvunnen.
Fortfarande, va?
Ja, och de har hittat personen i alla fall, alltså den misstänkte kidnapparen liksom, men de verkar inte ha hittat henne. Fan, det där är shit vad. Alltså jag lider verkligen varje gång jag ser.
Det påminner ju om Vito Belfort.
Hans syrra.
Ja, jag såg en intervju med han, alltså inte för så länge sedan, där han liksom berättade att det var alltså, han var ju helt förstörd. Alltså hela hans karriär, allt, hela dippet han hade var ju liksom att de kom ju fram, jag tror de hittade att det var typ 10 män som hade kidnappat henne liksom. De hittade aldrig kroppen, men han kunde föreställa sig vad som hade hänt henne, och att det liksom, det tog jättehårt på honom, och att han berättade, jag tror det här var någon YouTube-intervju, att hans att hela det här med karriären efteråt liksom, att han ville inte fightas och ville liksom inte existera i princip. Nej. Det var så pass tungt så det...
Men han tog väl bältet också, han besegrade väl Randy Couture där, va?
Ja, fast det här var ju typ direkt efter, tror jag. Det var när han kom, åkte till Japan sen och fightades i Pride.
Men för, ja, för att han hade någon tröja med henne, kommer jag ihåg, efter så tar han på sig, han bryter ihop efter den, efter
Priscilla,
den vinsten
typ.
Ja, fy fan, det där är hemskt. Men, de ville väl ha ransom, va? De ville ha pengar.
Ja, fast jag tror redan som... det var att de liksom hade... Man hade redan dödat henne innan. Det var något sånt. Se den intervjuen, jag är osäker på vart den finns, men liksom... Googla Vito Belfort talks about his sister. Så finns det en, från 2019, där han berättar hur pass hårt det här var för han och hans karriär, och hur det påverkade han som människa. Så,
nej, alltså man får ju bara hoppas att det
finns onda det människor där ute.
Ja, men att det slutar gott för Walt Harris, att absolut, de hittar henne och absolut, att allting är bra. Men just nu så känns det ju så högst osäkert om de kommer hitta en
levande. Det är ett par veckor nu också. Det. Nej, tråkigt.
Ja, och det blev ett litet så här dystert avslut på den här podden, kände jag. Helt plötsligt så gick vi in på den frågeställningen. Mm. Men ja, vi får helt enkelt lämna det där. Vi har haft en fantastisk podd tills vi gick in på det här dystra. Ja. Men det behövs lite positivitet också. Så backa,
balans.
Lyssna 5 minuter bak igen och så stänger ni av där.
Yes.
Så känner vi, fan vad fint. Nej, men hörni, tack till alla som delar podden. Fortsätt göra det. Fortsätt hjälpa oss växa. Skicka MMA-podden länket till era vänner som gillar MMA. Fråga dem, håller ni med Paul och Sebba eller inte?
Är de helt slut?
Ja. Lägg en prenumeration. Skicka gärna upp en recension. Om ni lyssnar från en poddutsändare där man kan recensera den, gör det. Lägg en 5-stjärna, lägg en prenumeration. För då hamnar vi högre upp på listorna. Exakt. Och då kan folk också lite mer slumpmässigt hitta oss. Tagga oss gärna om ni delar det på sociala medier. Följ oss på sociala medierna också. @PaulElvaje.
Sebba.
Så får vi tacka för den här gången. Vi hörs nästa måndag igen. Tills
det gör
dess,
vi.
Ha det jättebra och lyssna på avsnittet en gång till.
Ciao.
Hej då.
Of I Like Radio.